Tänk dig att det står på nästa nyårsafton. Vad vill jag kunna säga då? Vill jag kunna fira ett bra år? Eller vill jag stå där och förklara mig en gång till varför det inte gick bättre? Det är de små segrarna på daglig basis som gör det. Och nyckeln här är att bryt aldrig kedjan. Då finns goda förutsättningar för att skapa hållbar motivation.
Hej och välkomna till podden Hälsa för ohälsosamma med mig, David Ebrad. Jag är läkare, psykiater, författare och niobarnspappa. Och eftersom jag är niobarnspappa så har jag inte tid att ge några nyårslöften för att jag har helt enkelt häcken full. Men många andra gör det. Och så här ett par veckor in på det nya året så börjar ju motivationen att upprätthålla de där löftena tryta för många människor. Det som kändes självklart och genomförbart för mindre än en månad sedan känns nu allt tyngre och trögare. Och snart kommer många ge upp helt och släppa den där förbättringen man tänkte sig. För att ta reda på hur man borde tänka i samband med de här nyårslöften och andra sammanhang så har jag bjudit in en expert på brutna nyårslöften skulle man kunna säga. Eller rättare sagt, en expert på motivation. Olof Rölander, välkommen till Hälsa för ohälsosamma.
Tack så mycket, David.
Du kom precis ut med boken Motivationsrevolutionen som du skrivit tillsammans med professorn i psykologi Magnus Lindvall som varit med i den här podden 2 gånger tidigare. Ni försöker lära ut hur man skaffar sig motivation som håller i sig.
Mm. För det är ju just det där med motivation. Jag tror att alla har ju en relation till begreppet. Det vill säga, vad är motivation? Det är väl energin bakom ett beteende, vad som driver vårt beteende. Så att alla har ju någon relation till det här ordet och vi har ju alla känt oss mer eller mindre motiverade till olika saker. Det som har varit problemet med motivation har ju ofta varit att man får kortsiktiga kickar. Och man är motiverad en stund och sen så försvinner det. Och då ville vi i den här boken beskriva en spännande forskning som pratar om någonting annat, nämligen då den hållbara motivationen. Vad är det som skapar och driver och upprätthåller ett beteende över tid? Mm. Och det tycker vi är jättespännande.
Ja, det låter jättespännande. Jag vill bara säga det om dig också, för att du är ju en extremt motiverad person. Du är ju en av Sveriges absolut mest populära föreläsare. Du har blivit utsedd till årets talare. Hur många gånger?
6 olika tillfällen. Men jag vill ändå ha sagt att det ska man ta med en nypa salt. Ett pris är vad det är. Men 6 gånger.
Mm. 6 gånger. Och det som jag är mest imponerad av när det gäller dig, och det tangerar det här med motivation, det är ju att du är ju en av de få föreläsare som jag träffat på som byter föredrag hela tiden. Det kräver ju en enorm motivation därför att de flesta går in på gamla meriter så det är kanske därför du får de där priserna också. Hur många gånger, alltså senaste åren har du bytt föredrag rakt av? Bara kör. Nu kör du väl ett nytt ytterligare på den här boken, tänker jag.
Ja, alltså det är ett antal gånger. För ett par år sedan så jobbade jag med en föreläsningsshow som hette Omstart. Och då var det 90 minuter om det. Mm. Och innan dess pratade jag om njutarbete. Och då hade jag ju en grej på det och sådär. Men sen är det ju vissa saker som man lever kvar längre. Om man hittar ett väldigt bra skämt till exempel. Skämt är ju den svåraste delen tycker jag när man håller föredrag. Och hittar du något som du vet, det här är roligt. Mm. Så det är väldigt svårt att släppa
då ligger det
ja,
kvar.
Ja, det kan vara kvar lite längre.
Mm. Ja. Men det här har ju, du måste ju ha en otrolig motivation för att överhuvudtaget göra det här. Men vad är egentligen motivation?
Ja, men det var lite som jag sa i inledningen där, att det är ju drivkraften bakom ett beteende, alltså orsaken till att vi gör det vi gör. Och det är därför det är så intressant, även om man skulle lyssna på det här och säga så här, kommer en motivationscoach här nu som ska peppa mig. Även om man skulle ogilla det begreppet eller det forumet så tror jag inte man kommer ifrån att man har en relation till begreppet motivation. För att det är ju det som får saker att hända eller är saker att inte hända. Så det här är någonting som har legat med mig sedan jag var barn. Men det är också lätt att bli missförstådd i det här för att då tänker man ju så här, du är motiverad till att göra allt möjligt. Nej, jag är egentligen rätt omotiverad till många saker. Och där blir jag totalt avsaknad av drivkraft. Det finns ingenting som styr eller reglerar beteendet. Men det som jag tycker är intressant och roligt och viktigt, det är där händer det någonting. Mm. Och det, för mig är det lite grann en existentiell fråga. För att det är så lätt att, jag tror att du och andra ser kanske på mig som en väldigt målstyrd person och sådär. Men för mig är det så här, det skapar mening med mitt liv. Eftersom jag inte tror på någon högre mening så försöker man skapa mening. Och då vill jag ha någonting att se fram emot, något nytt projekt, någon uppgift, någonting som gör det värt det.
Så du är inne på olika typer av motivation då?
Ja, man brukar ju i den här forskningen som vi tittar på i boken Motivationsrevolutionen så pratar man ju om självbestämmande teorin då, eller self-determination theory. Och i den så skiljer man på olika typer av kvalitet i motivationen. Och ska man göra det enkelt kan man säga att det finns en del som man kallar för kontrollerad motivation och det andra kallar man för autonom motivation, det vill säga mer självbestämmande motivation. Och det har ju visat sig i studie efter studie att den kontrollerade motivationen är inte hållbar på sikt, medan den mer autonoma motivationen eller självbestämmande motivationen har den här beståndsdelen som är så viktig.
Det vill säga någonting du egentligen vill göra.
Ja, om man vill förenkla det något oerhört kan man säga så. Men det handlar, självbestämmande teorin handlar inte om individualism eller att man är oberoende av andra, utan det är mycket bredare än så.
Jag tänkte inte utifrån individualism, utan att det är helt enkelt lite tangera det du höll föredrag om för, njutarbete.
Mm.
Att hitta någon form av glädje i det du gör, då är det hållbart på sikt. Mm. Medan om det kontrolleras av yttre faktorer som... Ja, det här, jag vet att du och Magnus Lindvall, när ni skulle lansera boken, klädde ut er som... Det här är bilder som jag har privat, som jag kan dela till alla lyssnare. Ni är utklädda till morötter.
Ja.
Magnus var väldigt, han ville absolut inte att man skulle dela de här bilderna, så att det kommer vi göra frikostigt.
Medan jag inte har några som helst problem med det.
Nej. Exakt. men att ni klädde ut det till morot var för att kritisera det här kontrollerande, morot, piska, det är för enkelt.
Ja, nej, men det är väl det som kanske är någorlunda kontroversiellt i den här forskningen, är just att det har visat sig gång på gång att vi lever kvar i det gamla systemet som bygger mycket på morot och piska, på kontroll, övervakning. Vi ska utvärdera, betygsätta, vi tävlar och på olika sätt då försöka övertyga, övertala andra att göra saker som de... Och så lockar vi dem med de här belöningarna. Va? Och då kan man få folk att agera ett tag. Men vad händer när du tar bort de här incitamenten?
Varför måste man ta bort dem? Kan man inte bara fortsätta år ut, år in?
Absolut, men inte ens det verkar ju hjälpa. För om vi tar ett exempel då bara. Lek med en person som kanske är 40, 45, 50 år. Som kommer till en punkt när de har all form av yttre framgång. De har bilen, de har båten kanske till och med. De åker på semesterresorna, de har huset, de har titeln. De har erkännandet, de har lönen, de har bonusen. Och så kommer de till en punkt som vissa då kallar 50-årskris eller 40-årskris. Men jag skulle säga att det är märkliga är ju bara att det inte sker tidigare. Där man inser att det här räcker inte. Och då är det rätt många som har exempel på människor som har helt plötsligt bara gjort stora förändringar. De har bytt ner sig statusmässigt, bytt ner sig lönemässigt, men vunnit någon form av psykologisk frihet istället. En möjlighet att få känna att man sitter i förarsätet i sitt eget liv. Att man inte bara styrs av de här yttre faktorerna, för att det är väldigt tydligt visat att kopplingen mellan yttre framgång och lycka är ju bristfällig.
Mm. Ja, men det får man ju tänka. Vi har haft Stefan Einhorn här som pratar väldigt mycket om vad som driver människor. Då vet jag att vi tangerade Viktor Frankl som pratar om att alltså, livet måste ha en mening någonstans. Och det är klart att om man gör saker bara för att vara framgångsrik, det är ju rätt andefattigt efter ett tag. Så det är egentligen dit du vill, om jag förstår dig rätt, att det räcker inte med framgång. Nej. Det räcker inte med kontroll, det räcker inte med morot, piska.
Nej, och med det sagt, det kan ju låta rätt självklart, men om man tittar på hur det verkligen ser ut så är vi ju ändå kvar där. Det här är ju, genomlyser ju liksom hela samhället och vi tänker att det ska hjälpa, och det gör ju det tillfälligt.
Men om vi säger, hur skulle ni vilja att det såg ut? Om vi säger att vi är kvar så i samhället, hur skulle det fungera på ett bättre sätt?
Ett sätt är ju att man kan ju inte ta bort lönediskussionen fullständigt. Alltså det är klart att vi vill ha skäligt betalt för det vi gör och det är viktigt på alla sätt, va? Men att man skulle försöka skapa någon form av rättvisa löner då. Alltså om ni tänker en arbetsgivare. Hur ska jag få bort den här lönediskussionen så att vi kan börja koncentrera oss på uppgiften istället och på och fångas av den? Så kan man titta på inre och yttre rättvisa, det vill säga inre rättvisa, det vill säga att vi, om två personer som gör ungefär samma sak som är lika kompetenta ska ha ungefär rättvisa löner jämfört med varandra. Yttre rättvisa handlar om att försöka ligga då, jämfört med branschen, i den bransch man är i. Och då finns det ett litet tips här då, att om man höjer det lite grann över snittet så kan man få bort lönediskussionen och sen börja koncentrera sig på att försöka göra ett bra jobb. Och det tror jag, det låter kanske lite utopiskt, men det skulle kunna vara ett sätt.
Jag bara tänker, jag är ju chef sedan 15 år tillbaka och jag kan säga att när man har medarbetarenkäter så är det ju så att ett bra resultat i en medarbetarenkät är ungefär 7 på en 10-gradig skala, typ över det. Medans när det kommer till lön, där är ett bra resultat 4,5 på en 10-gradig skala eller någonting sånt. Där alla är alltid, oavsett vilken lön de har, missnöjda med den.
Mm.
Så det du säger att, men det är ju ändå så att du kommer att jämföra dig. Du kommer att jämföra dig med din medarbetare. Du kommer också jämföra ditt företag med ett annat företagslöner.
Mm.
Du kommer liksom inte runt det i alla
Nej,
fall.
Det har ju visat sig väldigt tydligt att vi människor gillar inte att dra kortaste strået. Men det som är intressant med människor jämfört med vissa djur är ju att vi gillar heller inte att dra längsta strået. För fördelar är orättvist heller, va? Utan vi gillar idén om
rättvisa. Snacka för dig själv. Nej, förlåt.
Ja, nej, men det tror jag de flesta håller med om. Att det är inte så kul heller att veta att jag har fått det här jobbet utifrån parametrar som är orättvisa mot de andra.
Det vill inte bli kvoterad helt enkelt.
Det skulle kunna vara en diskussion i sammanhanget.
Mm. Okej, okay. Men okej. Okay. Vad händer när man tappar motivationen då? Varför gör vi det?
Ja, men det finns ju en intressant trestegsmodell där man kan undersöka vad det är som gör att man tappar det. Och i boken så beskriver vi bland annat, då, vi pratar om självförmåga. Och då kan man ställa sig tre stycken frågor. Om man säger att man har någonting framför sig, då, ett mål eller nyårsluft eller någonting sånt. Fråga ett man skulle kunna ställa sig då är att tror jag att jag kommer att kunna genomföra det som krävs? Om vi leker med tanken då, skulle jag kunna tänka mig att gå ut och springa 3 gånger i veckan under ett halvår? Och så kanske man svarar då, ja, det tror jag att jag skulle kunna klara av. Okej. Kommer den uppgiften, alltså det genomförandet att leda till önskvärt resultat? Kommer jag gå ner 5 kilo om jag gör detta? Och då kanske man svarar ja där också. Sen frågan nummer 3 är den viktigaste. Hur viktigt är det för mig att gå ner 5 kilo? Och är det viktigt för mig överhuvudtaget att gå ner 5 kilo? Och det kanske är där ibland man gör det inte tillräckligt viktigt. Så fråga 3 är ju rätt relevant där. Alltså, gör det viktigt? Och det har ju visat sig att tycker man någonting är tillräckligt viktigt så kommer man att hitta tiden, man kommer att hitta engagemanget för att få det gjort. För det är tillräckligt liksom signifikant för en, va? Så repetition på det här, nummer 1, kan jag springa 3 gånger i veckan? Kan jag klara av det? Ja. Kommer det leda till att jag går ner 5 kilo? Ja. Är det viktigt för mig att gå ner 5 kilo? Det är en sån kontrollgrej man kan kolla. Ofta brister i någon av de här 3, eller kanske alla 3 till och med. Och börjar där.
Så vad du säger egentligen, om vi återknyter till nyårslöftena här, det som gör att folk inte håller dem, är att de inte är viktiga för dem egentligen.
Nej, men det kan vara en orsak. Mm. Det är inte tillräckligt viktigt. Sen finns det ju en annan grej som jag brinner väldigt mycket för, och det är ju att jobba med de små segrarna, alltså small wins, pratar Teresa Amabil bland annat om då på Harvard Institute. Att till exempel att ha enkla små vanor som går att bygga upp utan att man behöver jobba med liksom att man ska ta i och kämpa hela tiden, va? För att det här kontot som handlar om viljestyrka, det är begränsat. Så att om man sätter upp målet att jag ska springa 1 mil om dagen varje dag i 1 år. Ja, det är klart att du kommer få ett väldigt bra resultat av det. Men är det genomförbart? Kommer jag palla det? Om jag inte ens, under 2020 så sprang jag inte en enda gång, säger vi. Mm. Nu ska jag springa en mil om dagen plötsligt. För jag vill ha stora resultat, jag vill ha dem snabbt. Och så kommer du ur den här kedjan. Och nyckeln här är att bryt aldrig kedjan. Och för att inte bryta den här vanekedjan så behöver vanan vara genomförbar även under svåra sammanhang. Även när viljestyrkekontot är lågt.
Det är ju det vi återkommer till flera gånger i den här podden och som man också ger som råd i psykiatrin. Att sätt inte upp ett mål som du inte kommer klara av. För det kommer ta bort motivation. Det kommer ta bort din inre drivkraft den dag du misslyckas. Och då är det så här, jag misslyckades med det här så jag skiter i det.
Ja, och sen finns det ju en annan risk i det här också. Att när man, om man gör det tillräckligt många gånger, misslyckas. Då är det inte långt steg att man går därifrån till att säga, inte bara att jag misslyckades, jag är misslyckad.
Exakt.
Och då blir det en del av min identitet. Jag är en person som inte genomför saker. Så varför ska jag ens sätta igång då? Mm.
Så hur blir man en person som genomför saker då?
Ja, men det är återigen, då är tillbaka på de små segrarna. Att göra det så enkelt, den här tröskeln så låg, att det inte, du behöver inte lägga om livsstil fullständigt för att kunna komma igång med det. Målet är att klara av att göra den här uppgiften, den här lilla enkla uppgiften. Målet är kanske inte i första hand att det ska leda till ett fantastiskt resultat, utan målet är att inte bryta kedjan.
Mm, det är sant. Men jag tänker att det ger ju ganska liten kick. Alltså om man tänker att man är väldigt kickstyrd, så är det ju en kick att jag sprang en mil. Men det är ju ingen kick att jag gick ett varv runt kvarteret. Eller det är i alla fall en väldigt mycket mindre kick.
Ja.
Så det är ju nackdelen med det som är fördelen med den här, man sätter upp någon 16 weeks of hell som jag har pratat om flera gånger i podden och som jag gjorde förra året och gjorde någon uppföljning i höstas. Det är ju extremt populärt nu. De har också, vad jag förstår, extremt bra resultat. Åtminstone kan jag tala för mig själv att det var oerhört bra resultat på det. Och där är det ju så att det är ju enormt kickstyrt. Mm. Det är så här, jag ser resultat väldigt fort. Sen är det ju så att den motivation, där är ju motivation att kostar en massa pengar. Så jag slänger inte pengarna i sjön. Det är en motivation i det. Men sen också att du får ju hjälp på vägen.
Mm.
Men jag vet att när Magnus Lindvall var här, han var väldigt skeptisk till 16 Weeks of Hell. Men jag ser att det funkar rätt bra för väldigt många människor.
Mm. Ja, men det kan du ju göra. Och bevisligen så gör det ju det för rätt många. Det man kanske inte får med när man, om man följer det här Instagram-kontot som 16 Weeks of Hell, så ser man kanske inte alla som har hoppat av eller inte fått de här resultaten. Men det är klart att det funkar. Vi har ju en förbläss vi människor för snabba resultat, kickar, göra stora satsningar. Det är därför man pratar om kick-offer, man pratar om rivstart och sådär, va?
Omstart.
Ja, omstart är väl lite mjukare.
Ja, det är lite mjukare. Ja. Men, ja. För er som inte hängde med i början på podden så var det ju det du talade om innan du talade om motivationsrevolution.
Mm. Ja, men så svaret på den frågan är lite grann att det är klart att det är lockande. Att så här, gör så här under kort tid så kommer du få det här resultatet. Det är ju lite mer triggande än att säga så här, bygg upp den här vanan, bryt inte kedjan, så kommer de ett år att se effekter på det. Det är ju inte lika sexigt.
Jag tänker så här, det finns ju vissa sammanhang, om vi tar sånt här som vi pratat väldigt mycket om också, röka e-cigaretter istället för vanliga cigaretter och snus istället för cigaretter och godis bara ibland istället för varje dag. Eller tänka sig att man, när man ska sluta röka, att man istället för att bara tvärt sluta så, nej men vi trappar ner det, nu får jag bara röka 5 cigaretter. Skulle du säga att det är en bättre variant än att bara sluta tvärt?
Jag gillar ju det, den idén. Min pappa rökte 40 cigaretter om dagen innan han fick sitt första barn, då, alltså min äldsta bror. Och sen fick han då, det här var ju länge sedan va, så att, fick han reda på att det här tydligen var farligt och då slutade han tvärt.
Mm.
Och det funkade ju för honom. Men sen satt vi på en restaurang många, många år senare, han och jag. Och så kom kaffet in på efteråt och då sa han så här, tänkte att nu är det 30 år sedan jag rökte en cigarett och jag känner fortfarande suget efter det nu när vi sitter här efter ett och det är kaffe liksom. med det sagt så, det finns vissa som det jag tror det passar bättre för att säga så här, nu är det över och tvärsluta och försöka, istället för att bara sluta en vana, börja med något annat då istället. Alltså att det inte bara blir tomrum utan ersätter det här med någonting annat då som förhoppningsvis är bättre. Men för sådana som mig i alla fall, jag tror för de flesta andra, så gillar man den här idén att trappa ner eller försöka minska på någonting känns mer genomförbart. Om vi leker med tanken då att man skulle gå ner och säga att jag ska röka 5 cigaretter om dagen och tidigare kanske rökte 10 då. Det känns ju mer hållbart. Och sen när 5 cigaretter inte är något problem, det kanske till och med blir mycket, ja, då kan man börja titta på nästa steg eventuellt då.
Jag delar den uppfattningen när det kommer till att gå lite istället för att inte röra sig alls, och när det kommer till mat och så här. När det kommer till beroenden så är det ju lite mer komplicerat än så. Och jag tror att om man tittar på de som försöker göra den här nedtrappningen, de kommer att tycka att det är skitjobbigt med de där 5 cigaretterna. Precis som din pappa tyckte det var skitjobbigt utan cigaretter. Mm. Eftersom hjärnan är vad man kallar för sensitiserad för det här, så varje gång du utsätts för det så kommer du tänka, ja, men här vill jag ha lite mer hela tiden. Så jag är lite skeptisk till just cigaretterna. Jag tror i så fall bättre på substitution vad gäller byt cigaretter till snus till exempel.
Mm.
Men det är egentligen det du säger, att man byter ut en vana mot en annan och kan du upprätthålla motivationen. Det finns ju, och det här är ju ett välkänt test där man gav barn som sitter ensamt i ett rum med en marshmallow, och så säger man till barnet att om du låter bli att äta upp den här så får du inom lite senare 2 marshmallows istället. Och det har ju visat sig, det är ett ganska bra test. Det är ett väldigt bra test för att se hur det går för barnen senare i livet. För de som inte klarade det, de gick det sämre för. Vissa barn hade enormt svårt att låta bli att äta upp de här marshmallowsen, och andra kan då som sagt vänta för att få mer godis sen. Men slutsatsen av det här testet är någonstans att självkontroll och motivation är i princip medfött. Skulle du hålla med om det?
Oj, ja, men det har inte jag kompetens för. Det vet nog du bättre än jag, David, vad vi predestinerade till och vad som är arv och miljö och sådär. Men om du tittar på det experimentet, marshmallow-experimentet, så såg man ju att de här barnen som lyckades hålla sig och vänta var ju duktiga på att distrahera sig. Medan de här barnen då som satt och stirrade på marshmallowsen, alltså de stod ju inte ut i slut.
Och så, det kan man ju förstå själv om man sitter och glor på en liksom,
ja, eller hur? Den här får jag inte äta, den här får jag inte äta, den här får jag inte äta. Så det vi pratar om i boken bland annat, och som den här forskningen pratar om, det är ju bland annat att reglera miljön, va? Att försöka ta bort den typen av stimuli som gör att man slänger sig över den här marshmallowen. Och det tyckte de här barnen som höll sig, de var ju lika sugna de på käkaren. Men då distraherar de sig och tittar åt ett annat håll och testar andra.
Alltså för mig som tycker att marshmallows är typ det äckligaste som finns, jag kan inte förstå det här testet. Varför gjorde de det med marshmallows? Jag menar, det var
oklart.
Oklart, ja, fortsätt.
Nej, men det är väl det liksom, att om man skulle kunna lära sig den sätt, hur distraherar jag mig själv? Hur kan jag reglera miljön så att jag inte utsätts för den här typen av motstånd? För att då börjar jag förbruka på viljestyrkekontot. Och jag tror problemet som när man gör stora satsningar, stora förändringar, så här, jag ska sluta röka och jag ska dessutom gå ner i vikt och sen ska jag sluta tänka negativt och sen ska jag bli en bättre chef och jag ska lyssna mer på mina barn. Allt det här ska jag då göra samtidigt. Och så går kanske då blodsockernivån ner. Och du har fått kämpa för att inte äta bullen, du har fått kämpa för att stilla röksuget, och du har dessutom fått kämpa för att tänka positivt, och du har fått kämpa för att hålla dig lugn i den här situationen. Till slut tar ju kontot slut. Och då är man ju oerhört mottaglig för minsta lilla stimuli. Och då blir det här att man har byggt upp ett otroligt slott, va? Att jag ska lyckas med allt det här och då kommer jag få en fantastiska resultat. Och så faller hela korthuset och så säger jag, nu när jag ändå, nu kan jag lika bra. Mm. Där allt eller inget tänket, det är jag tveksam till om det är, hur väl det fungerar.
Nej, men det är ju problemet med nyårslöften. Nu har jag ändå sabbat där, så jag skiter i det. Men jag tänker så här, hur rent konkret, så konkret som det går, hur ska man då se över miljön, om vi säger distraktionsmomentet i marshmallow-testet? Hur skulle man, Om vi nu säger att människor som lyssnar på det här ska ha nytta av det här. Men hur ska jag göra om jag vill förändra mitt liv rent konkret? För det gäller ju då att hitta distraktioner. Inte bara att man gör små steg. Utan vad är det för distraktioner? Har du något tips kring det?
Ja, men en studie som man gjorde var ju när man gick in i en biosalong och så erbjöd man biodeltagarna gratis popcorn. Och några fick en jättehink med popcorn. Du vet, i USA är de ju gigantiska. Så var det några som fick en mindre hink med popcorn. Men det var fortfarande så att det gick inte att äta upp under filmens gång. Det var för mycket för det. Och sen så mätte man hur mycket har du ätit? Hur mycket popcorn har du ätit? Och då visade det sig att mindre skål gjorde att man åt mindre. Större skål, ät mer. Det här är ju visat när man är bufféer, julbord och så vidare. Då äter vi mer. Och det här sker inte med viljestyrka, utan det sker per automatik. Beteendet regleras utifrån miljön. Så liten skål, mindre intag.
Det här är väldigt intressant, för vi har ju sommarställe ute på Ljusterö. Och när vi tog över det så hade de tallrikar där som var från 60-talet. Och de är ju hälften så stora vanliga tallrikar som dagens tallrikar. Så det är egentligen... Det säger det någonstans att har du en liten tallrik, om jag förstår det rätt, det är i alla fall en tanke jag har. Har du en liten tallrik, då lägger du upp mindre mat på tallriken och du ser lika mycket ut och du äter inte mer.
Nej. Sen finns det ju en annan sak. Man säger så här, när jag häller upp mat ska jag alltid börja med salladen. Jag ska inte ta salladen sist, jag ska ta salladen först. Alltså, det är små grejer som inte kräver viljestyrka. Det är det jag vill
ha ut efter. Fast det är ganska många små grejer att hålla reda på.
Jo, men det är därför du reglerar miljön. Så att om du tänker till exempel att... du ska få ett konkret exempel. Jag har ju ett av mina... Jag vill inte kalla det nyårslöfte, men en vana som jag har, som jag håller på att bygga upp, det är att jag läser 20 sidor bok per dag. Det är ju inte mycket, va? Och om det är man en van läsare, om det här kommer fullständigt naturligt för en, så tycker man, vadå 20 sidor? Det är löjligt. Det gör jag ju ändå. Ja, men då är inte det här tipset för dig. Men låt säga att du vill bli en van läsare. Då kan man ju börja räkna på det. 20 sidor om dagen i ett år, det är 7500 sidor. 300 sidor, det är 25 böcker på ett år. Det är ju rätt mycket och rätt bra. Men hur har det här uppstått? Jo, genom 20 sidor om dagen bryter inte kedjan. Det tar 10 minuter att läsa 20 sidor. Och jag väljer bok själv och ingen annan styr när jag ska göra det. Och då kommer jag till det här med miljön. Boken ska alltid ligga framme. Jag har med mig den och så fort jag kommer hem så ser jag till att den ligger inom synhåll. Så att jag inte glömmer bort den här vanan. Boken ska ligga framme.
Det är samma om du ska på gymmet. Lägg fram kläderna. Sätt på dig dem hemma.
Ja, men eftersom det blir så lätt att man börjar prata om träning och hälsa. Då tycker jag bokexemplet är kul, för att då kommer vi från ett annat håll. Att läsa 25 böcker på ett år, det är ju, tror jag de flesta kan säga, det är ju rätt lockande. Vad har jag inte lärt mig då? Och vilken vana har jag inte byggt upp? Men det är ju ingenting som märks. Det är inte så att min familj, nu ska han gå in 2 timmar och göra det här och här. Utan det här bara flyter på, va? Och egentligen vill inte jag prata om det offentligt, för mina vanor vill jag bara liksom ha för mig själv. Men nu delar jag med mig av den då som ett...
Vi är mycket tacksamma.
Ja, men en enkel vana som är görbar och som inte är för betungande. Välj bok själv och du läser 20 sidor. Grejen jag gör här är att jag stannar efter 20 sidor varje gång. Jag fortsätter inte även om det är intressant. För man ska sluta när det är tillräckligt intressant för att det ska vara lockande även imorgon.
Det är lite intressant att du säger. För när vi ger råd i psykiatrin så säger vi att du... Säg att du sätter upp målet att du ska gå ett varv runt kvarteret, vilket ju en människa som är djupt deprimerad är oöverstigligt, det är väldigt högt. Men vi sätter det så lågt att jo, men det här kan jag klara av. Men vad vi alltid säger då, det är att du ska gå ett kvarter, men du får aldrig gå mindre, men du får alltid gå mer. Men du sätter upp målet att nej, jag får inte gå mer heller, utan det är det här som gäller.
Och det är för att det är en uppbyggnadsfas. Sen... Om 3 månader kanske, då är det liksom 90 gånger 20, då har jag gjort det här under ganska lång tid, va? 90 dagar. Då kanske man känner att nu är det inga problem för mig med 20, så jag kanske är 30. Då är vanan satt i någon mån.
Det som vi hade Juri Ledman, teaterchef här för ett tag sedan, han brukade prata om, det är i sig motsatt. Han säger, gör det svåra till en vana och det vanan blir enkel.
Mm. Ja, men det finns en koppling till det han säger. Det var ju roligt sagt, va? Jag tänker så här att människor som bibehåller vanor är rätt bra på att ha tråkigt. De har förmåga att upprepa saker även när de är tråkiga. Och det jag gillar med den här idén med enkla vanor då, det är ju att man ska inte behöva kämpa så hårt i livet, för att jag har liksom svårt att se hållbarheten i det när det är ständig kamp.
Så egentligen är det här någon form av träning av viljestyrka? Eller är det det?
Nej, det är det egentligen inte är.
Och, det beror på hur man säger
och är det det, så är det ju en väldigt låg tröskel. Du behöver inte förbruka hela viljestyrkekontot för att få de här vanorna gjorda. Och 20 sidor är ju bättre än 0 sidor. Mm. Och på 10 dagar har du läst 200 sidor och så vidare. Nu fastnar jag i det här bokexemplet. Men
bara det är ett jättebra exempel.
Så man kommer in i tankebanorna. Vad skulle jag kunna göra som är så enkelt att det inte krävs, att jag skulle kunna klara av det även när det har varit en tuff dag eller när det är mycket annat som kommer in och stör.
Mm. Men då är det ju någon form av träning på viljestyrka.
Ja, men det
fast du sätter kravet så lågt att du ändå har möjlighet att klara av det.
Ja, för
målet, och då ger ju det viljestyrka till slut.
Jo, till slut så blir det ju, det är klart det bygger upp ett visst form av självförtroende, att jag kan lita på mig själv och så vidare, men målet är alltså inte att ursprungligen att det ska bli 7500 sidor. Det blir en konsekvens. Målet är att inte bryta kedjan. 20 sidor om dagen. Och när jag har gjort det, då har jag uppnått målet för den dagen.
Mm.
Vad det gäller läsande. Alltså.
Mm. Mm. Men om vi återgår till det här med självbestämmande teorin.
Mm.
Och den bygger på vetenskap. Att du ska motivera dig genom att du bestämmer själv helt enkelt. Hur kommer man dit?
Mm. Nej, men det är lätt att missuppfatta begreppet självbestämmande teorin. Man tänker så här, det är en teori om att jag ska få bestämma allting själv. Jag har också en teori, tänker man så här. Jag har en teori om varför Eva slutade förra hösten. Men det här är ju en vetenskaplig teori som har väldigt många år på nacken och väldigt mycket forskning. Och grejen med den här är alltså att man pratar om dels då om motivationens kvalitet istället för motivationens kvantitet. Och det är inte bara en sån där typ eller mängd, skitsamma, vem bryr sig, utan det kan vara helt avgörande för att mäta hållbarheten i ett beteende och också mäta välmåendet. Och förenklat då kan man säga så här, du har kontrollerad motivation, du har autonom motivation som jag pratade om innan. Mm. Kontrollerad motivation brukar man också kalla ibland då för yttre motivation, va? Extrinsic motivation då på engelska. Och som bland annat är då övervakning, kontroll, morot, piska. Men den kan även komma inifrån den här yttre motivationen, det vill säga att det är mitt skuldkänsla och det är skam, det är dåligt samvete som styr mig. Och de här typerna då av yttre motivation har ju visat sig återigen, som jag har sagt innan, att de har inte den här hållbarheten i beteendet. Och det här går ju kopplat till pandemin, det går kopplat till fortkörning och allt möjligt.
Pandemin, intressant, berätta. Mm.
Ja, nej, men om du tänker att du har ett land som sätter in drönare, poliser på gatorna, bötfällning och så vidare. Men där personerna, eller befolkningen då, inte förstår egentligen syftet. Va? Det är inte internaliserat i dem, det är inte integrerat i deras beteende. Man förstår inte syftet till det. Då kommer man att agera under tyst protest. Mm. Ja, alltså man blir lite ögontjänare.
Mm.
Så länge jag vet att jag kan bli bötfälld, då sköter jag mig. Men så fort man tar bort de här typen av restriktioner då, eller man tror att folk kommer sköta sig ändå, då gör de ju inte det.
Mm. Men, bara för att koppla det till dig som person, för du har den där inre drönaren i kroppen som säger till dig att du får skuldkänsla om du beter dig på ett visst sätt, och då kommer du inte följa den där drönaren som övervakar, så skuldkänslan, den inre övervakaren. Ja. Du kommer strunta i den helt enkelt efter ett tag.
Ja, det finns i alla fall risker för det, har ju visat sig. Så att, om man däremot så att säga, ser det personliga värdet i det, alltså okej, Tegnell säger så här, men jag tycker också att det låter vettigt, eller jag köper det här, alltså de värderingarna integreras i mig själv, då kommer jag bete mig utifrån en känsla av självbestämmande.
Mm.
Visst, du säger att jag ska göra det, men jag tycker också att det är viktigt.
Mm. Mm.
Då blir det en annan hållbarhet i det.
Mm.
Så att, varför jag förklarar.
Mm.
Så kontrollerad motivation kan man då, om man förenklar det, kalla för yttre motivation. Och sen har den här autonoma motivationen då, som i och för sig kan komma utifrån. Men det är när man återigen har internaliserat beteendet. Jag ser ett värde i det. Du säger att jag ska göra så här, men jag tycker också att det är viktigt.
Och då är man ju tillbaka till det där. Hur uppnå, alltså det är en sak att man, jag köper det resonemanget 100%, att ja, det är bättre om det här är någonting som du vill göra än om det är någonting som du anser dig vara tvingad att göra.
Mm.
Men då är ju den pudelns kärna på något sätt är, hur vill man göra det här?
Mm.
Det är ju
Och det svåra. Det kan jag faktiskt svara på.
Ja.
Men innan jag gör det så vill jag ändå bara förklara det sista där med motivationskvalitet. Inre motivation, vad är det då? Jo, det är alltså, kan man säga, när aktiviteten är belönande i sig självt. Det vill säga att det finns en belöning där också, men den är inbyggd i själva aktiviteten.
Mm.
Till exempel när jag spelar schack, så jag är ju långt ifrån någon grandmaster i schack, och jag kommer aldrig vinna några priser och jag kommer aldrig vinna några pengar på det här. Det är bara att jag tycker det, spelet fångar mig. Det är kul att spela schack. Sen är det klart det är roligt att vinna, och det hade varit säkert kul att vinna någon hundring ibland, men det är inte det som är det primära. När man däremot pratar om yttre motivation, så gör man det för att det ska leda till något annat, va? Bacon på bordet eller så, eller beröm eller så. Men när aktiviteten är belönande i sig själv, då kallar man det här då för inre motivationen, stark drivkraft som finns inbyggd i människor. Och det är ju, bygger på att intresse, man fångas av uppgiften. Det är därför det är så kul att vara, om man är allmänbildad och lär sig saker, så blir ju fler och fler saker intressanta.
Mm.
Jämfört med när man är väldigt trång då och bara har ett typ av intresse eller så. Så yttre inre motivation, om vi förenklar det med olika typer av kvaliteter. Då var ju din fråga då, hur bygger man den då?
Mm.
Och då finns det tre typer av psykologiska behov som är viktiga, och kan de tillfredsställas så skapar det bra förutsättningar för hållbar motivation, hållbar självbestämmande motivation. Och de här tre är då kompetens, autonomi och tillhörighet. Kompetens, autonomi och tillhörighet. Och kompetens, om man gör det enkelt, och det är alltså känslan av att man är effektiv i sin vardag, att man kan någonting och att det jag gör har någon typ av värde för andra människor och för mig själv. Och att jag kan utveckla den här kompetensen på olika sätt. Och det här är så tydligt att se, varför att vad händer när man inte får det behovet tillfredsställt? Vad händer då? Ja, varför slutar folk på jobbet? Om du tittar på de flesta arbetsgivare, vad ger en anställd för orsak till varför de slutar? Ja, antingen är det för att de känner så här, jag kommer inte vidare. Jag trampar vatten. Det är mer upprepning än utveckling. Jag går på autopilot. Det är samma hela tiden. Jag får ingen stimulans. Eller så slutar de för att de känner sig inkompetenta. De är satt på en position som de inte klarar av. De misslyckas ständigt, tappar självförtroendet. Det är inte roligt. Det är för svårt. Så att känsla av kompetens uppstår ju ofta när man känner att det är svårt men inte omöjligt. Det här skulle jag kunna klara av. Jag får en utmaning på jobbet. Så kompetens är ju då väldigt viktigt. Och det finns ju med i många psykologiska teorier, så det är ingen kontroversiellt idé. Men kompetens är viktigt. Nummer två, tillhörighet då. Och där kan vi också koppla in pandemin. Alltså tillhörighet, känsla av sammanhang, om man pratar Antonovsky där, att jag bryr mig om andra människor, att de bryr sig om mig, att jag har någon form av grupper som är viktiga för mig. Och där är vi olika, vissa människor, så här Lundell-figurer så att säga. Ulf Lundell sa i någon intervju att jag behöver inget brännbollslag, jag behöver en kompanjon. Så att olika, men ingen människa är en ö, utan man... Vi behöver det här på olika sätt för att det ligger i vår natur, tillhörighet. Här kan man se igen då, vad händer när folk inte får tillhörighet? Vad händer när man känner sig utanför? Vad händer när man känner sig förfördelad? När man inte får information som andra har fått? Då händer ju någonting med välmåendet direkt, och i sin tur även prestationen. Så det här är ju centralt, och det är ju så här viktigt medel som många har använt i mobbing på arbetsplatser och så vidare. Frys ut den här personen, isolera den, gör att de inte känner att de är med i laget ordentligt. Det är väldigt effektivt men också grymt verktyg. Så kompetens ett, nummer två tillhörighet, och sen tre då autonomi. Och autonomi är egentligen, om man ska försöka översätta det, känslan av valfrihet i det jag gör, frivillighet. Att jag kan vara med och välja i någon mån inom strukturen. Att jag kan vara med och påverka kanske både min arbetstid men också arbetssättet inom, återigen, strukturen. Så struktur är viktigt i självbestämmande teorin. Men att man inom strukturen har någon form av känsla av autonomi. Och finns de här sakerna på en arbetsplats, och miljön är sån, och där kommer ju också egna ansvaret in, att man är med och bidrar till detta, va? Då finns goda förutsättningar för att skapa hållbar motivation.
Mm. Ja, jag kan ju tycka att det som är problematiskt är ju, det är väldigt många människor som kan ta till sig de här råden och som säkert har enorm nytta av det. Som vi också pratat om flera gånger i den här podden är återkommande, så är det ju, förefaller det vara så att vi människor i det här landet i alla fall, och säkert i de flesta andra länder också, så är det ju en stor andel som faktiskt lever mer och mer hälsosamt, som tar till sig det här mer och mer. Och sen har vi en ganska, eller väldigt stor minoritet, den är mindre än de som faktiskt tar till sig det här, som har nästan till omöjligt att ta till sig det här. Därför att de kanske inte har, de upplever inte kompetens, de upplever inte autonomi, de upplever inte tillhörighet, och de har kanske inte ens ett arbete. Och den gruppen, hur gör de? Det är det som är den grejen vi kommer tillbaka till hela tiden.
Mm. Det är lite tråkiga nyheter där, att det har ju visat sig också att människor som känner sig alienerade eller utfrysta eller på så i olika sätt har ju en tendens att alienera sig ytterligare.
Exakt.
Du som arbetsgivare ordnar en after work för att den här personen ska känna tillhörighet. Vem dyker inte upp på after worken? Jo, det är personen som after worken var till för egentligen. Mm. Så att man kan ju leda en häst till vatten, va? Men du kan inte tvinga den att dricka. Och det här skulle jag vilja bolla över till dig, David, du som har, liksom, kan det här bättre. Pandemin och det här med att vi sitter på Zoom och Teams och Skype, och det är ju ett bra komplement nu, eller ersättning för det fysiska mötet. Men min tes i det här är att det finns en uppdämt behov av att få träffas och få känna mänsklig värme och närhet och kunna se varandra i ögonen på riktigt och sådär, va. Att det här påverkar vår psykiska hälsa på olika sätt. Har du någon input där?
Vi har pratat om det på den tidigare, med vad isoleringen gör, och kanske framförallt för den gruppen som vi pratar om nu. Och det lär väl tiden utvisa, men jag är inte särskilt optimistisk vad gäller det, om jag ska vara ärlig. Men egentligen så är ju, vi kommer ner till att den här gruppen är svår att komma åt, och det kommer vi hela tiden till. Men jag skulle vilja ändå, om man har något hur man skulle kunna använda det här som vi har pratat om, kanske med fokus på den här gruppen. Hur skulle den här gruppen, som vi säger, som är väldigt svår att komma åt, hur ska vi öka deras känsla av kompetens, tillhörighet, autonomi med hjälp av motivationsrevolutionen?
Mm. Ja, men då är jag tillbaka till ett av kapitlen i boken som heter då Small Wins, eller Kraften i de små segrarna. Och det tycker jag är väldigt tilltalande, oavsett vad man är på för nivå, va? Men låt säga att man känner saknad av de här tre psykologiska behoven, så tycker jag någonstans att man kan börja med väldigt små steg, i små meningsfulla framsteg, det är det som är små segrar egentligen, i avsedd riktning. Och då kanske man ska börja där, vilken riktning då? Vad är det som skulle jag kunna göra mitt liv lite bättre åtminstone? Vad skulle jag kunna göra mig lite mindre oengagerad? Och då glömmer vissa av de här människorna bort allt som de faktiskt gör under en dag. Bara det att du har bäddat sängen är ju en liten seger. Eller bara det att du har tagit upp på morgonen överhuvudtaget, eller kokat en kopp kaffe.
So if you want something done, make your bed first.
Ja, det finns ju någon
start by making your bed.
Ja, men så där glömmer man bort, ja, men det är väl ingenting. Jag plockar ur diskmaskinen, det var väl ingenting sådär. Medan om man jagar de små segrarna, så kan man inse att det är ju faktiskt det, för jag skulle ju kunna låta bli att göra det. Mm. Jag gjorde det i alla fall. Och sen börjar man fråga sig, vad mer skulle jag kunna göra?
Mm. Ja. Så om vi återgår, vi måste runda av här, men om vi återgår till nyårslöftena. Problemet med väldigt många nyårslöften är ju att de är allt annat än det här. Det är ju inte, det är väldigt negativa saker. Det är inte så att det ger någon inre tillfredsställelse, utan man sätter upp de här kontrollerande målen. Hur skulle man, och om man då ska tänka och lyckas för att skaffa sig den här motivationen via ett nyårslöfte, har du något råd till, nu kommer det lite 2 veckor för sent här, eller 3, men vad ska du sätta upp för nyårslöfte som då faktiskt rimmar väl med motivationsrevolutionen?
Ja, men nummer 1 är att det är självvalt i någon mån, att jag känner att jag äger det här, att det inte är på på inrådan bara från någon annan, utan att jag känner att ja, men det här vill jag faktiskt själv också göra. Jag
och när du säger riktigt... självvald, alla nyårslöften är självvalda, men det är inte den inre drönaren, kontrollanten som ligger bakom det, utan det här är någonting jag verkligen vill på riktigt.
Ja, och sen så börjar man då att titta på, tänk dig att det står på nästa nyårsafton. Vad vill jag kunna säga då? Vill jag kunna fira ett bra år, eller vill jag stå där och förklara mig en gång till varför det inte gick bättre? Och då är det ju rätt många som säger, ja, men jag vill hellre fira då. Ja, givetvis. Hur gör du det? Jo, det är de små segrarna på daglig basis som gör det. Och bryt inte kedjan. Och för att inte kunna bryta kedjan så behöver du ha dem. Det ska vara så görbart att du inte behöver förbruka ditt viljestyrkekonto varenda gång. Och gör inte för många förändringar på en gång, för då har du upplagt för misslyckande. Och lyssnar man på det här och säger, men jag har ju redan misslyckats med mitt nyårsmål, ja, nyårslöfte. Ja, men det är aldrig för sent att börja om. Och lär dig av det som har varit då.
Så jag ska avsluta med att säga att mitt nyårslöfte för 2021, så här några veckor in på året, kommer att vara, jag brukar inte ha nyårslöften som jag sa inledningsvis, men mitt nyårslöfte blir att säga att jag ger inte upp vare sig jag har misslyckats eller ej.
Det är väl bra. Ser det som en
återigen, en på brännet som man säger i Skåne. På det igen.
Exakt.
Tack för att du kom, Olof. Det var oerhört stimulerande och kul att ha dig här.
Tack, det var nära.
Tack för att ni lyssnar på podden Hälsa för ohälsosamma. Jag heter Bengt Hedlund från Convenience Store Sweden, och det är vi som gör det här möjligt. Gå gärna in och mejla david.ebert@hälsaforohälsosamma.se. Gå också gärna in på vår hemsida hälsaforohälsosamma.se.